i våra, i den, ja, den tid som vi lever och med de utmaningar vi möter. Har du tänkt på nu när vårljuset kommer att man börjar upptäcka hur smutsigt det är hemma? Sånt där man inte såg förr, och solen den bara skiner in, och det kanske är lite extra då efter vintern. Men jag tyckte ju jag gjorde de där fönsterrutorna väldigt rena. Men så lyser solen på och så ser man lite skräp här och där. Och jaha du, ja. Och så är det med ljuset. Va? Ibland behöver ljuset falla över våra hjärtan så vi ser hur vi lever. Och det behövde ske med den här kvinnan vid Sykarsbrunnen. Och det kan vara så att vi ser inte allt som finns i våra liv av gammal vana. För vi är så vana, det liksom rullar på. Och vi är lite generellt, vi människor, och det inkluderar ju även mig. Vi är ju lite så här slarviga, små slarviga. Vi är inte så noga med vissa saker. Men när ljuset faller på min dräkt, som vi sjunger i en sång, då ser vi plötsligt hur saker och ting ligger till. Och då är det så underbart att vi vet vem vi ska gå till för att få upprättelse och rening. Och för att få korrektion på vår position och vår färd. Så att vi åker åt rätt håll. Jag ska ta och läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 4. Och verserna 6-24 till att börja med. Vi ska hålla oss i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och det är så intressant med den här texten. Där Jesus kommer in i en människas liv. Som egentligen inte, det skulle egentligen kanske inte ha hänt, och hon var inte liksom inom den gränserna för att nås av hans budskap. Men han når henne. Och vi läser därifrån Johannes kapitel 4 och från vers 6. Och jag ska bara säga då det står ju så här lite tidigare då att han måste ta vägen genom Samarien. Han kommer då till en samarisk stad som heter Sykar. Och där finns en brunn. Och där sätter sig Jesus ner efter sin vandring. Och lärjungarna, de har blivit ivägskickade för att skaffa lite mat. Och Jesus... Då så vi läser det från vers 6 där. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Då Jesus sa till henne: ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Och du märker där att redan där så håller det på att skära sig. Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom att han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa: herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån ska du få det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack själv ur den, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar till evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han tar inte fram en skopa, utan det står han sa. Står det. Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa: herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när varken det är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Så stannar vi där, och så ska vi be att Gud välsignar ordet på våra hjärtan. Herre, tack att du har varit här och välsignat oss i nattvarden. Tack att du har mött oss personligen, var och en. Tack att du har tilltalat oss. Tack att du har bjudit in oss till välsignelsens bord. Herre, låt nu också ditt ord som är utsänt över hela världen få väcka liv och få väcka tro. Tack Herre att ordet som du sa och det blev, det är också det här ordet Herre som vi precis har läst upp nu. Välsigna ordet och låt det få bli till välsignelse och få bära frukt i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Jesus, han bryter genom alla gränser för att rädda människor. Han skulle egentligen inte vara i Samarien för han var jude. Hans uppdrag var till judarna. Det var inte en samaritisk kvinna som skulle få ett budskap. Men nu hände det sig att han var trött efter vandringen och han satte sig vid brunnen. Han skickade in lärjungarna att handla lite mat för de var hungriga och han var törstig. Då kommer den här kvinnan till brunnen. Och det sägs så här att vanligtvis vid den här tiden i de här områdena av världen så gick aldrig kvinnorna ensam till brunnen utan man gick tillsammans. Som ett sorts skydd och trygghet. Men den här kvinnan, hon kommer själv. Och bara det säger ju någonting. Att, vad är det som händer här? Vad är det som gör att hon kommer här i ensamhet? Och vi märker ju redan på hennes bemötande av Jesus. Att, hur kan du tilltala mig? Men vi märker ju där. Dels så bryter Jesus genom könsbarriären. Alltså, jag är ju kvinna och jag har ju en annan status än en man. Varför kommer du då som jude som tillhör ett annat, en annan kultur? Han bryter också genom den kulturella barriären. Jag vet faktiskt inte. Du får ursäkta. Men när jag läser den här texten så tycker inte jag det här är någon liten ängslig rädd sparv som inte tör säga ett dugg. Utan den här kvinnan eller tjejen, hon liksom kan säga till. Hon kan tala om vad hon tycker. Och det är därför hon säger så här. Hur kan du som är jude, för det första, jag är ju samarier. Hur kan du som är jude och dessutom tilltala mig som kvinna? Alltså vad har du med mig att göra? Lite så är det, kände jag när jag läste den här texten. Men Jesus låter sig inte skrämmas av det här. Han ursäktar sig inte och säger ja, ursäktat jag. Stör det här. Du ska få fortsätta med ditt. Men det gör han inte utan han fortsätter och erbjuder istället livets vatten. Det är intressant hur Jesus går igenom fördomar, kulturella barriärer och könsbarriärer för att nå fram till den här kvinnan som annars aldrig skulle ha fått livets vatten. Och på vilket språk som han talar till henne för att hon ska förstå vad det är han kommer med. För hon var ju inte van vid det judiska arvet på det sättet. Hon kanske kände till den bibliska narrativet som vi säger, berättelsen och så vidare. Men hur ska hon förstå att Jesus har någonting hon behöver? Så då bryter han rakt igenom där. Och då är det så intressant att Jesus, han lägger ut ett bete. Är det någon som har fiskat? Ja. Då ska man ju ha ett bete. Ett agn heter det va? Och så ska man lägga ut det. Och nu talar vi om meta här. Vi talar inte om kastspö. Men då har man ju också ett. Men det man är ute efter är att man ska få napp. Eller hur? Att fisken ska nappa. Ska bita. Och Jesus, han lägger ut betet här. Och säger, gå och hämta din man. Säger han. klick, säger det. Och hon går rakt i fällan, jag får säga. Hon går rakt in i det där. Hon säger, jag har ingen man, säger hon. Och då är det liksom öppet för vidare konversation. Nu går det liksom inte att stanna konversationen. Nu går det liksom inte att... Alltså Jesus skulle ju kunna ha sagt att ja, det, jag vet hur du lever. Alltså oj, oj, oj. Nu ska vi ta itu med dig. Men han gör inte riktigt så. Utan han går vidare och säger, ja, fem män har du haft. Och det här är väldigt intressant med det här samtalet, om vi förstår. När hon säger, jag har ingen man, då menar hon exakt samma sak där som Jesus säger, nämligen en äkta man. Och då finns det låtsas män, nej. Utan en man som hade ingått äktenskap med henne. Det har vi ju samma, vi har ju samma sak i svenskan. Ni kan ju kalla mig för en man, eller hur? För jag är en man. Och du är en kvinna kanske. Vi kan ju, den definitionen har vi ju klargjort och kommer jag fortsätta klargöra. Men när Maria kan beskriva mig som sin make så kan hon säga, min man, säger hon då. Eller hur? Så det är vad både Jesus och hon menar. Men hon säger, jag har ingen man. Men hon har en man som hon lever med hemma. Hon lever i en relation med en man. Men hon förnekar att hon har en man samtidigt. För hon förstår direkt att det är någonting som skaver här. Det är någonting som inte riktigt är som det ska. Så hon försöker liksom flyga under radarn här. För att Jesus inte ska upptäcka det här. Men Jesus säger, ja, fem män har du haft. Den här kvinnan, hon ville ha närhet. Men hon ville inte överlåta sig till en nära gemenskap, till ett förbund så att säga. Och Jesus säger, fem män har du haft. Hon har levt alltså i olika relationer och hon har liksom bytt de här relationerna vart efter. Och jag vet inte riktigt vilka det var som tröttnade först, om det var männen eller om det var kvinnan som körde iväg dem. Det framgår inte. Men det vi förstår av sammanhanget är att det finns en otillfredsställelse hos den här kvinnan. Hon har inte nått fram till det hon längtar efter och behöver. Det finns en andlig törst i henne som männen inte kunde släcka hos henne. Det finns ett behov. Och förmodligen så bröts hennes självförtroende ner för varje sprucken relation. Oavsett vem det är som sa nej tack. Så hon mår inte bra. Och det är den här situationen som hon kommer ut till Sykars brunn. Eller hur? Och då är det inte så konstigt att hon är lite kärv mot Jesus. Här har vi en gubbe till nu då som ska prata med mig. Ja. Men hon förstår inte riktigt vem det är hon pratar med. Jesus kallar henne till överlåtelse och ett helgat liv. Det är det han kallade in henne till. Att nu ska du inte fortsätta att byta relationer. Utan nu först och främst så ska vi upprätta relationen mellan dig och mig. Säger han. Att tro på mig så får du evigt liv. Och från det så går vi vidare. Eller hur? Och jag vet inte. Kanske var det så att hon tog tag i saken med den här karn som levde hemma och sa, nu gifter vi oss. Kanske gjorde hon det. Jag vet inte. Det framgår inte. Men det är intressant ändå hur Jesus noterar här att fem män har du haft och den du bor nu är inte din man. Det är inte din äkta man. Det är en relation du har. Men det är inte som Gud har tänkt att det ska vara. Här får hon alltså chansen att rätta upp saker och ting. Då händer ju någonting intressant med kvinnan här. Det står att hon, vi kan läsa från vers 28 till 30. Kvinnan säger, jag märker att du är en profet. Det börjar bli en diskussion också om vart man ska tillbe och så vidare. Men så står det så här i vers 28. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Alltså, det finns ju så många bottnar i evangelierna. Därför att alla i staden visste hur hon levde. Förmodligen så var det en sån här man talade om. Ja, nu har hon bytt kar igen. Har du hört? Och det där blev en sorts sårighet i staden. Så att i princip så är det en bekännelse när hon går in och säger: kom så ska ni få höra någon som har berättat allt om mig. Då är det en bekännelse: jag har levt så här och nu erkänner jag det. Förut ville hon inte veta av det, att man överhuvudtaget ifrågasatte hennes relationer eller ifrågasatte hennes livsstil. Nu går hon alltså in, hon har druckit av det levande vattnet. Det har förändrats hos henne. Kom så får ni se. Kan det vara profeten? Kan det vara Messias? Och vad händer då? Ja, det står att de gick ut ur staden och kom till honom. Så hennes omvändelse, nu ska du få höra, det var nyckeln in till Sykar. I och med att hon erkände hur hon hade haft det och nu visade på ett ny livsstil, så lossnade liksom det lossnade hela det andliga behovet i Sykar, så man gick ut för att möta Jesus. Wow, vem har kunnat påverka den här kvinnan så att hon har förändrat sin inställning? Vi måste gå ut och titta vem det är. Och så läser vi lite i vers 30, 39 och 42. Det är en ganska lång text, så vi hade behövt läsa ett tag till, men jag sammanfattar lite. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. Visst är det fantastiskt? Och de sa till kvinnan: nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vet att han verkligen är världens frälsare. Wow! Ja. Tack vare den här kvinnan. Tack vare det här mötet som egentligen inte skulle ha skett. Men Jesus bröt igenom alla barriärer. Så vad viktigt det är, vad du och jag gör påverkar andra människor. Hur du och jag lever, hur vi lever ut vår bekännelse, det påverkar andra människor. Hur den här kvinnan betedde sig och när hon blev förändrad, så påverkar hon hela, om det var en by eller en stad, det vet jag inte. Jag vet inte var gränserna går på den tiden. Men hela stan kommer ut för att lära känna Jesus. Och det finns ett ställe i Gamla testamentet som är ganska våldsamt och kanske svårt för oss moderna, sekulariserade människor att förstå. Men det är, när de intar löfteslandet, så kommer de till en stad och till en kamp. Och då man då Josua ger befallning att ni får inte ta något byte från den här staden, säger han. Men det är en som gör det. Akan, han hittar några avgudar som han tar och gömmer i sitt tält. Det får till följd att vid nästa strid så leder de fruktansvärda nederlag. Så vad det kan påverka, vad vi gör och vad vi säger. En enda kvinna öppnade ett helt samhälle. Låt oss inte vara sådana som stänger för Guds möjligheter. Utan låt oss fråga: Gud, vad är din vilja i mitt liv idag och framöver? Låt oss inte leva slarvigt, utan låt oss leva redigt. Låt oss följa vad Herren vill, att det blir klart och tydligt. Tänk hur alltihop förändras när kvinnan ber om det levande vattnet. Då går Jesus rakt in i hennes liv. Och har du tänkt du på det jag läste för en stund här? Så till den grad påverkade henne. Det står: hon lät sin kruka stå. Jag hörde en predikant som hade en hel predikan utifrån den texten. Men det ska ju inte jag ha. Det får ingå i predikan. Hon lät sin kruka stå. Det fysiska behovet och den fysiska törsten blev underordnat för det hon precis upplevde. När Jesus bara flödade in i hennes liv. Hon lät sin kruka stå. Allt det här vi jagar. Allt det här vi vill ha. En bättre mobil. Bättre kläder. Bättre hus. Bättre status. Allt det här vi jagar efter. För vi tror att det ska mätta oss på något sätt. Det har Jesus. Så till den grad att du kanske låter din kruka stå när Jesus kommer, va? Och får ta itu med ditt hjärta. Att då är det livets vatten som är det överordnade. Och då förvandlas hennes liv. Och då förvandlas Sykars liv. Underbart. Hör du, vi ska ta och be nu.